Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Jag tror många som har min bakgrund kan känna så här att föräldragenerationen fick offra väldigt mycket för att jag och andra i min generation, barn som kom hit eller föddes här med utländska föräldrar, vi skulle få bättre möjligheter att få leva i ett fritt samhälle, ett demokratiskt samhälle. Och då gäller det att göra något bra av det. Att utnyttja de möjligheter som vi har getts för att någon har offrat något för att vi har fått de möjligheterna. Och då kan man känna en stress, och det är en positiv stress också, som är orsaken till en del av drivkraften till engagemang och framgång. Det är ju att göra något bra av det här nu. Utnyttja den här möjligheten.
Och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och det vet ni ju. Jag vill ju även liksom ta reda på hur man presterar och mår bra. Jag kan ibland fundera över vad är liksom mitt liksom grundbudskap. Eller något som jag verkligen... Jag var till exempel i olika intervjuer och då hamnar vi ofta i att det är viktigt att vara sig själv helt enkelt. Jag tror verkligen på det och jag slås av varför packade alla människor är. Men jag har inte riktigt den förpackningen som andra har. Jag har nog fått väldigt mycket kärlek för att vara exakt den jag vill och den jag är. Så, och därför har jag ganska lätt för det. Men det märker jag och det tror jag är en av mina viktigaste budskap. Och förresten så har jag fortfarande platser kvar i min coaching. Så gå in om du är intresserad av att skapa förändring, hitta ett nytt jobb, en ny karriär eller mindre stress eller sänka prestationskraven. Eller ta reda på vad är det du vill göra i livet helt enkelt. Så gå in på carolinenorbeli.com. Och om ni vill höra eller läsa snarare mer om mina tankar så följ mig på Caroline Norbeli Coaching. Caroline Norbeli Coaching på Instagram alltså. Det är där jag är som mest aktiv kan man säga. Ja, förra veckan var jättehärlig. Speciellt helgen var underbar. Innan var jag ganska... jag hade mycket att göra inför intervjun som jag släpper idag. Det var... Jag har förberedde mig noga och läser på jättemycket och så. Och det tar ju tid. Och jag kan ju bara så här skratta åt mig själv för att jag, när jag ska prestera så är det ofta så. Jag håller på och fixar och donar, men sen lite in i det sista så blir jag rörig. Det har väl med nervositet att göra, antar jag. Jag hade tänkt ha en svart college-tröja, men in i det sista så springer jag och köper en ny tröja. Och på sen har jag på mig den, en grön jättefin tröja, men det hänger såna här svart grejer som man ska ha för att hänga upp dem i garderoben, eller jag vet inte varför de sätter dem i nacken, så bilderna blir ju inte bra. De blir helt enkelt Caroline Norbeli upphöjt till 2. Ja, jag blev ju nämligen kontaktad av regeringskansliet, och det gillar jag ju när de ringer. Nej, men, och det kändes ju väldigt hedersamt att de vill ställa upp i podden och prata om stress. Och jag hade intervjuat Ardalan Shekarabi och vi pratar om hans liv från att han kom till Sverige till nu, hans stress. Men han kontaktade mig för att han har följt hur de bränner ut sig, ganska inte på löpande band, men det är flera ministrar som har bränt ut sig i Tyskland, som till exempel Karl Lauterbach och Sara Wagenknecht. Ja, det är flera där, och det är fantastiskt att de går ut med sina utbrändhet och sin stress. Och om ni som har följt mig länge vet ju att jag och Per intervjuade Gabriel Wikström, och tyvärr efter vår intervju så brände han ut sig för andra gången. Och det vet ju ni som har gjort det. Det är ju oftast den värsta gången också. Och det är klart att det finns extremt mycket prestationskrav och snacka om att få vara i hopphållen som människa när man jobbar inom politik. Det är lättare för mig att säga att man ska vara sig själv när jag jobbar som coach och har yogaresor. Det inser ju jag. Vi pratar om det och återhämtning, och jag tycker vi har ett jättefint samtal. Så lyssna på Ardalan Shekarabi. Välkommen till prestationspodden, Ardalan.
Tack så hemskt mycket.
Vi har minst en sak gemensamt, och det är att vi har samma födelsedag.
Är det sant?
Japp.
Vad spännande. Det brukar betyda att man har drag i personligheten som är lika.
Ja, precis. Jag är 2 år äldre dock. Men jag tänker att vi backar bandet till när du föddes.
Just det.
Berätta, vad var det någonstans?
I Manchester, utanför Manchester. Söder om Manchester finns det en fantastisk stadsdel som heter Didsbury. Väldigt fint, väldigt grönt, lummigt. Fina parker och stora gamla viktorianska byggnader. Där föddes jag, för min mamma bodde en period i England precis före den iranska revolutionen för att lära sig engelska. Och det var då och där jag föddes. Men sen tog det ju inte så lång tid. Jag tror att 3 månader efter jag föddes så segrade den iranska revolutionen. Och allting förändrades ju. Då kunde man för det första inte bo kvar i Storbritannien med de villkoren som gällde för revolutionen. Och allt förändrades. Så att vi flyttade tillbaka till Iran då när jag var inte så gammal.
Hur var det sen då att komma till Sverige?
Först växte jag upp i Iran i 10 år, och sen så kom vi till Sverige. När jag var 11 år så kom årsskiftet 1989-90 kom jag till Sverige. Det var en väldigt ny värld. Jag kommer ihåg det var en kall vinter, och jag åkte från Arlanda upp till min bror och släktingar som bodde i Gävle och Sandviken, och det var mycket snö, tyst. Jag tyckte det var så tyst. Jag kommer ihåg jag klev in på en buss i Sandviken, och jag tyckte det var så konstigt att folk inte pratade med varandra i bussen. Jag tyckte det var väldigt märkligt. Men jag föll ganska snabbt för Sverige, just att det var så rent och ordnat och sådär.
Och hur var det i jämförelse med det du var van vid? Vad var det du var van vid?
Jag var ju van med mycket mer folkliv. mycket mindre tyst miljö. Sen var det, menar, det var gigantiska skillnader mellan Iran och Sverige på så många olika sätt. Men framförallt så kom jag ju också från en hårdför diktatur som var mitt i en kulturrevolution till det fria Sverige. Så det är klart att friheten i sig var ju en jättestor förändring. Att kunna klä sig som man vill, vara med den man vill, att kunna röra sig på gator och torg utan att vara rädd för moralpolisen, som jag hade hunnit ändå få kunskap om det här sista året när jag bodde i Iran, då när man var lite större liksom.
Och var det inte så att ni fick avslag på asylansökan?
Jo, jag kom ju nästan precis efter det berömda Lucia-beslutet.
Just det.
Som innebar att den dåvarande socialdemokratiska regeringen genomförde då mycket hårdare regler för flyktingmottagande. Så det blev mycket, mycket svårare att få upp oss när jag kom hit. Så att vi fick avslag och det var liksom inget alternativ att åka tillbaka till Iran heller.
Mm.
Så vi gick under jorden och bodde som gömda flyktingar en period. Och så i slut så bestämde vi oss för att ge upp, för att liksom söka oss till ett tredje land och söka skydd i. Så vi kontaktade polisen och åkte tillbaka till Gävle då, för att samla ihop våra grejer och förbereda då lämnandet av Sverige. Men då hade ju valet 91 varit.
Mm.
Och vi fick en ny regering, en borgerlig regering. I samband med det så fattar man beslut om att ge uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl till en grupp. Och vi ingick i den gruppen. Och så att då blev vi kontaktade då, när vi var precis på väg att lämna Sverige. Det var ju inte lång tid före vi hade tänkt att lämna Sverige. Som vi blev kontaktade då av dåvarande invandrarverket och fick besked om att vi hade fått uppehållstillstånd.
Men den tiden, hur var det apropå stress då som vi pratar om i den här podden?
Men det går inte att beskriva det. Alltså totala ovissheten. När man inte vet, var kommer jag leva?
Mm.
Kommer jag ha någon framtid? Kommer jag kunna gå i skolan? Jag gick inte i skolan under en period då när vi var gömda. Så den totala ovissheten är ju oerhört stressande.
Ja.
Självklart påverkar den väldigt mycket när man inte kan planera något överhuvudtaget. Man kan inte planera träning i något fotbollslag. Man kan inte planera sin skolgång. Man kan inte planera det sociala livet. Man kan inte planera boendet. Var ska jag bo nästa vecka?
Mm.
Så det är klart att det är stress på riktigt. Ja. Det kommer jag utifrån.
Ja, och ja. Dina föräldrar som ansvarar för dig måste ju har känt en oerhörd stress i det. Eller jag kan bara tänka mig.
Ja, men det var ju min mamma. Pappa kom ju senare.
Just det.
Hon var otroligt skicklig på att dölja sin stress för mig. Mm-hmm. Det är klart att hon måste ha känt en enorm stress. Men hon var otroligt stark. Jag menar, att tvingas fly ett land, lämna ett land, lämna allt bakom sig, det sociala kapitalet, sitt yrke, ekonomi, allting, va? Det är klart att det kräver en enorm styrka. Och hon visade också en stor styrka under den här svåra perioden som vi hade initialt i Sverige. Och sen så fick vi uppehållstillstånd och då kunde vi etablera oss. Och då började ju livet igen, kan man säga.
När kom din pappa då?
Det tog ett tag, så att jag minns inte exakt, men låt säga att det var kanske ett eller två år senare efter att vi fick uppehållstillstånd.
Och hur kommunicerade ni med honom?
Ja, det här är intressant. Det här är ju på den gamla tiden då det inte var billigt att kommunicera via telefon. Så man fick ju liksom köpa sådana telefonkort och då kunde ju liksom ett samtal till Iran kosta, nu minns jag inte, någonstans mellan 10 och 20 kronor i minuten.
Ja.
Så att det här är ju en annan tid. Det är ju inte så länge sedan, eller jo det är ju. Men det är mycket som har hänt sedan dess när det gäller kommunikation.
Och jag känner med flyktingar som kommer hit till Sverige idag och får vänta på det här beskedet. Jag tycker det är så smärtsamt att följa det. Alltså, jag har intervjuat personer som har varit med om det och också har simmat en enorm sträcka för att klara sitt liv, för att fly, för att komma hit. Men då tyckte han att det var värre att komma hit till Sverige och sitta med den här väntan. Alltså väntan på att få reda på om man fick vara här eller inte.
Mm. Ja, men det är klart det är väldigt frustrerande, för man har ju liksom dels en ovisshet, man har en vanmakt och rädsla för att om man inte får stanna, vad händer då? Kommer man tvingas tillbaka till det land som man har flytt ifrån? Vad händer med säkerhet? Och det är klart det är en väldigt svår sitt som asylsökande är i.
Men sen, hur var det att ta till sig Sverige?
Nej, men sen var det mycket skolan och det liksom, jag fick ju en väldigt bra start i skolan. Det här är ju, saker och ting har förändrats sen dess, tyvärr ska jag säga, när det gäller den delen kan man säga definitivt tyvärr, för att jag hamnade ju liksom i en skola med väldigt många, definitivt en tydlig majoritet som hade svenska som första språk och Lätt att liksom ändå lära sig språket snabbt. Jag hade väldigt skickliga lärare.
Vilken skola var det?
Nynäskolan i Gävle då. En skola som sen blev väldigt segregerad. Men så var det ju inte då. Det här är ju precis före de här reformerna med marknadsinslagen i skolan. Så det fungerade väldigt bra. Jag fick väldigt mycket hjälp av min förberedelseklasslärare då, Kristina, och hemspråksläraren som hjälpte väldigt mycket med att förstå det svenska, den svenska kulturen, den svenska kontexten, som förklarade väldigt mycket de här oskrivna reglerna. Jag så jag kunde liksom förstå och anpassa mig också till, till de oskrivna reglerna, till normerna. Liksom. Mm.
Hur kände du då? Kände du att du kom in på ett bra sätt? Har det varit tryggt?
Liksom? Både skolan och också fotbollen bidrog ju till att skapa liksom ett möte med det svenska samhället och ungdomar i min ålder och med svensk bakgrund. Så sen det är klart att det var inte lätt. Det är inte lätt att komma in i en skola om man förstår ingenting.
Nej, jag förstår.
Man förstår ingenting av språket, men man förstår heller ingenting av det kulturella beteendet. Man vet inte hur man hälsar på folk. Man vet inte hur man närmar sig människor. Så det är svårt, men det går ändå förvånansvärt fort om man får rätt förutsättningar att lära sig och anpassa sig. Men då måste man ju få rätt förutsättningar. Och en sån förutsättning var att jag hamnade ju i en klass där absoluta majoriteten var etablerade här. Så det fanns liksom möjlighet att komma in.
Ja, det är A och O. Och det behöver ju blandas upp. Även för det svenska samhället, för oss svenskar, för det är ju för tråkigt när det är för likriktat. Vi behöver ju vara en mångfald.
Generellt sett kan man säga att mångfald är bra. Det visar ju väldigt många olika undersökningar och forskning att mångfald skapar större kreativitet när mångfalden skapar möten som bidrar till att skapa nya idéer och saker och... Det där är ju, det är inget man ska underskatta.
Nej. Har dina föräldrar kommit in, tycker de?
Ja, självklart så det ledde ju, när vi kom hit och till slut fick stanna så ledde det till att mina föräldrar liksom gick igenom också den här processen. Så, min mamma var ju först här och hon gick då igenom SFI snabbt och sen så gjorde hon det här modiga valet att öppna eget, så hon öppnade en frisörsalong och vi var ju väldigt nya i Sverige då, men hon hade liksom modet att trots att vi var nya, trots att det fanns massor med liksom brister i kunskapen om Sverige och språket och sådär, så bara körde hon och startade en frisörsalong och började jobba och etablerade sig väldigt ändå snabbt i det svenska samhället. Det här sammanföll ju med 90-talskrisen, så det var ju liksom en omöjlighet i princip för en nyanländ vuxen i Sverige att få jobb.
Ja.
I Gävle i alla fall var det väldigt hög arbetslöshet. Så många som kom från Iran under de här åren, man startade eget då. Frisörsalonger, min pappa startade Närlivs. Alltså den typen av verksamheter som inte krävde så stort kapital.
Nej. Ja, det är bra förebilder.
Absolut, väldigt.
Ja. Men sen började du plugga lite senare juridik, vad jag förstår.
Ja, och så gick jag igenom då högstadiet och gymnasiet i Gävle och så flyttade jag till Uppsala då efter gymnasiet och började läsa på juristprogrammet i Uppsala. Och det var ju fantastiskt att komma till den miljön. Och en helt ny miljö för mig, det här med den akademiska världen och studentlivet och... Jag är den första också i familjen som pluggade vidare då på högskola och universitet. Och det öppnade massor med nya möjligheter, tankar, möten.
Ja, jag förstår. Jag skulle inte känna mig hemma. Eller jag är ingen akademiker. Så det skulle vara annorlunda för mig.
Jag tror
väldigt
få som egentligen känner sig hemma initialt.
Ja.
Så är det ju speciellt i en sån stad som Uppsala. Precis. I den sån anrik akademisk miljö som är förenad med så mycket traditioner. Så har man inte akademisk bakgrund och föräldrar som har gått igenom samma sak, så är det väldigt mycket nytt och svårt att känna sig hemma. Men efter ett tag så kommer man
så
in.
Så kommer man in. Ja. Kan ramserna.
Ja.
Ja. Så... nu har du ju familj och jag har förstått att du har tre barn.
Ja, det stämmer.
Hur gamla är de?
De är då 5, 7 och 9. Så det är intensivt hemma.
Ja, verkligen.
Ja.
Och då tänkte jag komma in på, hur kom det sig att du ville bli politiker?
Det började egentligen redan på Nynäskolan i Gävle på högstadiet. Så var det en dag så hade vi besök av Folkpartiet, Liberalernas dåvarande partisekreterare Peter Örn. Han var egentligen till grannskolan, Borgarskolan, som var gymnasieskola, men de hade aula i vår byggnad. Han stod där och pratade om politiskt engagemang och ungdomsförbund och demokrati och hur man kan påverka och organisera sig. Så då bara smög jag in i den här aulan och lyssnade på honom. Jag tyckte det var så fascinerande. Jag var ganska ny i Sverige då. Det här är alltså bara några år efter vi kom till Sverige. Jag kände att wow, här kan man påverka. Man kan liksom organisera sig och lära sig saker och bidra i demokratin. Så jag gick fram till honom och snackade med honom. Och det var väl där det avgjordes på något sätt. Liksom. Då kände jag att nu vill jag bli aktiv. Så jag började läsa på om olika partier och tyckte att Socialdemokraterna kändes mest rätt. Liksom. Så jag kontaktade SSU och på den vägen började det.
Och då vill jag höra lite, hur är det att vara politiker idag? Hur ser en dag ut när du inte spelar in podcast?
Det finns inga vanliga dagar i ministerrollen. För man gör så många olika saker. Man gör massor med besök och kanske ute. Åtminstone en, ofta två dagar i veckan när jag är ute på olika kommunbesök. Då besöker jag olika, nu är det klockan som ringer här. Så att då är det ju massor med besök. Då kan jag besöka verksamheter, skolor, äldreboenden, myndigheter, kommuner, organisationer, företag. Träffa människor utifrån de ansvarsområden som jag har. Men sen när jag är här så är det väldigt mycket möten också. Men då är det ju, ibland är det formella möten, alltså när man fattar beslut inför regeringssammanträde eller på regeringssammanträde. Och ibland är det mer informella möten som handlar om att träffa olika personer och grupper och ta del av deras åsikter och synpunkter. Och sen är det mycket intervjuer då som pressekreteraren då normalt bokar in, och så är det intervjuer med media.
Vad tycker du är den stora utmaningen?
Utmaningen med vad?
Med att vara politiker.
Att få ihop livet. Speciellt när man är i den här åldern och har tre små barn, så är ju den stora utmaningen att hinna med allt.
När kommer du hem då på kvällarna? Hur sent?
Ofta sent. Jag försöker lämna. Alltså lämna på morgonen, barnen. Annars så kommer jag ganska sent.
Och du har haft det så här ett ganska långt...
Ja, nu är jag inne. Det här är ju snart 6 år. Eller om ett halvår är det 6 år som jag har varit minister.
Det har ju varit några politiker i Tyskland och Gabriel Wikström här i Sverige som har pratat om utbränning och stress. Hur upplever du det? Kan du förstå att det kan vara så? Eller?
Ja, jag har följt faktiskt debatten i Tyskland ganska noga. Det är intressant att i Tyskland blev en debatt, medan här blev det kanske inte en större debatt i samband med Gabriel Wikströms besked och så. Men i Tyskland har det ju lett till en debatt om villkoren för politiker och hur man ska kunna få ihop politiska uppdrag med ett liv utanför politiken också. Nej, men det där är ju, det är ju inget unikt för politiker i och för sig. Det är ju många yrken där man har väldigt intensiva dagar och höga krav på sig, och så samtidigt så ska man ju också vara människa. Och i många fall en partner, en förälder. Det där är ju en fråga som vi behöver reflektera kring. Sen tycker jag har ju en chef som Sveriges statsminister Stefan Löfven, som är väldigt noga med att vara en ledare som visar hänsyn till de olika förutsättningar som vi har. Jag tar bara ett exempel. Efter maktskiftet 2014, så regeringen träffas ju alltid på torsdagar, och det hade sedan lång tid varit klockan 9:00 som regeringen sammanträdde. Men Stefan Löfven fattade beslut om att flytta sammanträdena till 9:30 för att alla skulle hinna lämna sina barn på förskolan och skolan.
Gud, vad bra.
Och där gjorde man kanske ingen stor grej av, men och det är ju liksom ett litet beslut, men det påverkar ju ändå förutsättningarna för de regeringsledamöter som har barn och som kanske inte bor i Stockholm också. Så det där är ju det är små signaler från personer i chefsposition påverkar förutsättningarna för hur vi ser på vårt arbete, hur vi ser på våra liv och vilka förutsättningar vi får att föra ihop olika delar av livet.
Verkligen. Vi har 2 platser kvar på vår härliga, lyxiga retreat med träning, yoga och... Ja, yoga kan jag i och för sig sätta lite i parentes. Det är morgonyoga bara. Men träning, vandring, morgonyoga, meditation och en kock som lagar mat i Deja. Så härligt. Häng med. Ni kan väl anmäla er. Helst tar vi emot 2 personer, för vi behöver fylla ett rum. Jag gör det här tillsammans med Åsa Alsén, ska jag också säga. Vill ni veta mer om det så är det bara skriv och fråga. Gör det på carolinorbeli.com helt enkelt. Och det är ju så att lever man i för hög stress och är för pressad under lång tid, så tappar man ju både den empatiska förmågan och förmågan att prestera. Och vi vill ju egentligen, alltså alla vill ju att det ska vara hållbara människor som leder landet. Så det känns ju väldigt relevant att ni ska få ett fungerande liv som med den återhämtning ni behöver.
Jag minns alltid den här fantastiska filmen En kvinnas doft.
Ja,
Al Pacino håller det här fantastiska talet i slutet av filmen då i en stora aula inför någon typ av prövning som huvudkaraktären i filmen utsätts för.
Mm.
Och så säger han då, det är någon anrik skola som där rektorn skryter om vilka ledare som har fostrats där och nämner massor av människor. Och så säger Al Pacino att var noga med vilken typ av ledare ni fostrar här.
Just det.
Och det där är ju, det där är så viktigt, vilka signaler som skickas i vårt samhälle påverkar ju hur vi ser på våra liv, hur vi ser på ledarskap. Verkligen. Vad vi värdesätter.
Verkligen.
Och vad vi menar med framgång. Det har jag har lärt mig mycket av min chef, Sveriges statsminister, och framförallt så har jag lärt mig att livet måste gå ihop för att man ska kunna vara en bra ledare. Han visar det på många olika sätt.
Vad härligt.
Ja, verkligen.
Mm. Hur har du några knep själv för hur du återhämtar dig? Alltså, om
det är så. Ja, det är ju inga stora hemligheter. Sappa, kolla på tv, titta på fotbollsmatch, se en film, vara med familjen.
Du känner ingen, du har ingen tro eller någon andlighet? Eller?
Jo, det har jag. Men den sidan finns hos mig, absolut. Det är inte så att jag praktiserar en religion.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Men liksom är intresserad av andliga frågor. Jag skrev om det idag att jag brukar alltid, eller alltid, men rätt så ofta brukar jag bläddra i Dag Hammarskjölds bok Vägmärken, som är en väldigt spirituell bok då.
Mm.
Hans dikter och lite tankar om spirituella frågor. Det där är, jo men jag söker, den sidan finns absolut.
Ja.
Sen kanske en sida inte får så stort utrymme liksom. Men jag har definitivt ett sånt intresse.
Mm. Det är bra. Det hjälper ju på vägen.
Det hjälper, framförallt så hjälper det en att ställa kanske rätt frågor. Sen är det ju inte alltid säkert att man hittar svaren. Men,
nej.
men det bidrar till att man medvetande gör som de frågor som är relevanta i livet. Liksom.
Men, vad känner du, jag hörde någonstans att du sa att du faktiskt är konflikträdd.
Alltså jag har varit det i alla fall. Sen med åren så har jag lärt mig mer och mer att ta konflikter när man behöver ta konflikter. Så nu har jag inga problem att ta konflikter när det behövs. Men jag söker ju inte konflikter aktivt.
Nej.
Inte påstå.
Men hur är det när man får mediedrev? Och hur känner du då?
Nu har jag varit med så många år så jag har vant mig. Det är liksom en del av det här uppdraget, den här rollen. Men det är klart att första gången när jag var med mediedrev så var det ju väldigt tufft. Alltså det är framförallt liksom känslan av att den bild som spreds av en, var en orättvis bild. Jag fick liksom inte möjlighet att korrigera den bilden för att det var någon annan som berättade. Alltså det är klart att det är ju också en del av verkligheten i politiken.
Ja.
Men
så jag kan tycka att det är jättetufft att få någonting negativt på den lilla, de som följer mig. Det är inte så många som klankar ner på mig. Men om, alltså, jag tror, okej, okay, man kanske kan bli hårdhudad då, men det är inte kul med det här som sker.
Nej, framförallt så är det liksom, det kan ju vara en liten negativ sak som överskuggar väldigt många positiva saker. Jag tänker på om vän Thomas Tobé som är moderat politiker, som är en gammal klasskompis från Gävle. Och jag har ju följt Thomas sen vi gick gymnasiet då, och han har ju gjort jättestora insatser i vårt samhälle som partisekreterare för Moderaterna och riksdagsledamot och nu Europaparlamentariker, och en person som utifrån sina tankar verkligen gör insatser för vårt land. Och så var det något sammanhang där, jag kommer inte ihåg något som hände, att han köpte någon kaffe eller någonting med sitt årskort på SJ, och det var någon poäng som han hade fått som han använde som stred mot något reglemente. Och så blev det liksom allt fokus på den lilla händelsen som vem som helst kan hamna i. Och det överskuggade under en period alla de insatser som han har gjort för vårt samhälle utifrån sina ställningstaganden och sitt politiska sina politiska tankar. Klokt. Och det kändes ju, när man ser en kollega som också är en vän, och jag har ju själv gått igenom sånt, men det är lättare ju att till och med liksom se det när det berör någon,
då blir
någon
det
annan. Liksom. Då ser man tydligt att ibland blir ju skildringen väldigt negativ och väldigt orättvis av människor som är i politiska förtroendeuppdrag.
Men vad tror du det här med politikerna i Tyskland och politikerna här i Sverige, alltså vad tror du behöver göras för att det ska bli bättre? För att ni ska...
Nej, men det är ju så här, det är ju deras konkreta saker. Jag var ju själv ansvarig då förra mandatperioden i regeringen att ta fram en modell för föräldraledighet för ministrar som vi fick igenom. Så nu finns det en ordning för detta.
Ja, det är superbra.
Det gäller så att ta fram liksom lösningar som motsvarar de behov som finns i modernt samhälle. Men sen är det ju... Sen handlar det väldigt mycket om attityder och ledarskap, och som sagt, man måste ta sin ledarroll, oavsett vad det är för position, så måste man ta sin roll på stort allvar och tänka på vilka effekter de signaler som man skickar ger.
Ni håller inte på med meditation och yoga eller någonting?
I grupp menar du?
Ja.
Nej, det finns ingen regeringsyoga. Det hade nog inte varit så
det
dumt.
Tycker jag.
Det hade inte varit så dumt.
Jag kan komma hit.
Ja, du är välkommen. Vi kan köra här i det här, åtminstone på socialdepartementet här.
Så. Ja, verkligen. Ja. Hur är det för dig att leva så styrt? Har du alltid koll på din agenda? Är det, eller
man
är
får ju mycket, det är ju en av liksom, de saker som underlättar när man är minister, att det finns liksom stöd i form av personal som hjälper en med att hålla koll på dagens schema och aktiviteter. Och det är klart att utan det så hade det varit omöjligt att ha ett sånt här uppdrag. För det är så många saker som ska gå ihop, och det är så mycket som ska fixas, och det är så många olika aktiviteter som man ska delta på. Så utan det stödet så hade jag aldrig kunnat klara det här. Så jag är otroligt tacksam för alla de kollegor och medarbetare som jag har som möjliggör egentligen mitt arbete.
Och din fru då? Jobbar hon heltid?
Eller? Hon jobbar heltid. Hon är kommunpolis och har ett mycket krävande jobb.
Ja.
Men hon är oerhört skicklig på det hon gör och inspirerar mig ofta.
Mm. Vad är dina drömmar då? Vad drömmer du om?
Vad är mina drömmar? Jag drömmer om att njuta av livet varje dag. Jag har blivit väldigt ödmjuk inför de här frågorna som handlar om framtidsplaner och sådär. För att jag förra året så förlorade min far och det kom ganska plötsligt. Och då inser man att det är ju inte säkert att man lever ett långt liv. Det är ju inte säkert ens att man lever imorgon.
Nej.
Så det man kan göra i livet är ju att försöka ändå njuta av livet varje dag.
Ja.
Och göra det bästa av varje given situation och försöka leva i nuet.
Mm.
Och det är ju lättare sagt än gjort, eftersom vi liksom är programmerade ändå att planera. Och det finns ju liksom en styrka i att vi planerar och drömmer.
Mm.
Men man får inte bara fokusera på framtiden och drömmarna och framtidsplanerna. För det gäller ju också att njuta av det man är i just nu.
Mm.
Och så.
Men vad är dina drivkrafter som politiker?
Att förändra, att stå upp för rättvisa, att slåss för det jag finner vara rätt.
att kämpa för rättfärdighet. Det var egentligen det som lockade mig till juridik också faktiskt.
Och vad tror du det kommer sprunget ur?
Mina föräldrar, väldigt mycket mina föräldrar. Uppväxten i Iran där man såg väldigt tydligt orättvisor. Också de här första åren i Sverige med de problem som vi mötte här första året. Att jag växte upp faktiskt både i Sverige och Iran, så växte upp i miljöer där man mötte människor från olika samhällsklasser. Både i Iran och i Gävle så gick jag ju liksom en skola där man mötte verkligen alla möjliga människor i skolan.
Vad härligt.
Och det där har nog, jag försöker tänka på att det är viktigt att jag försöker ge det till mina barn, att de inte bara umgås med en viss typ av människor och bara se en verklighet, utan också få möjlighet att möta olika verkligheter, fattiga och rika och nyanlända och etablerade och människor med olika livsstilar och värderingar. Så att man inte bara möter dem som är likadana.
Nej, ja, det är något jag strävar verkligen efter, och det blir så tomt i sådana kvarter tycker jag, där det är för
homogent.
Ja, precis.
Nej, men det är ju en av anledningarna till varför vi flyttade till Knivsta, var att vi ville bo i ett litet samhälle. För att i ett litet samhälle, även om jag säger inte att Knivsta är världens liksom mångfaldskommun, men det är ett litet samhälle. Det lilla samhället gör att man möter alla möjliga människor liksom, i skolan och liksom i det dagliga livet och sådär.
Ja.
Förutsättningarna att liksom gå över gränser är bättre när det är ett litet samhälle där man möts på samma skola eller så. Liksom, och det är jag glad för.
Ja, vad härligt. Men hur har det varit att bli känd? För det måste man väl säga att du är.
Alltså, i vissa kretsar. Ja. Ibland kan det ju liksom vara lite aha-upplevelse. Liksom att jag tänker ju inte på det. Nej. Jag lever ju mitt liv. Jag går och handlar eller tar en kaffe på ett fik och sådär. Och så ibland kommer man på att oj, här är liksom människor som känner igen mig och ser mig inte som... Jag ser mig själv utan som en politiker, en minister liksom och så.
Men kan folk vara arga på dig?
Det händer väldigt sällan som arga människor kommer fram. Mm. Väldigt sällan. Ofta de som kommer fram är ju människor som vill uttrycka antingen sina åsikter, men ofta är det människor som har positivt att säga som kommer fram faktiskt.
Men vad tror du din stress är då?
Min stress?
Ja, vad...
Nej, men jag har höga krav på mig själv. Jag tror många som har min bakgrund kan känna så här att föräldragenerationen fick offra väldigt mycket för att jag och andra i min generation, barn som kom hit eller föddes här med utländska föräldrar, vi skulle få bättre möjligheter att få leva i ett fritt samhälle, ett demokratiskt samhälle. Och då gäller det att göra något bra av det. Att utnyttja de möjligheter som vi har gett för att någon har offrat något för att vi har fått de möjligheterna. Och då kan man känna en stress, och det är en positiv stress också, som är orsaken till en del av drivkraften till engagemang och framgång. Det är ju att göra något bra av det här.
Jag förstår.
Utnyttja den här möjligheten. Ja, men det är en viktig del av drivkraften för mig, och jag tror många som har min bakgrund. Sen kan det ju leda till negativ stress självklart också. Alltså just prestationskraven som människor kan ha på sig själva. Jag kan ha på mig själv.
Tränar du något då?
Jag försöker börja komma igång med träningen. Nu har jag försökt att se till att jag liksom bokar in tillfällen så jag tränar. Men jag har fortfarande inte riktigt där jag kan säga att jag tränar regelbundet. Men jag är på väg, så kanske det här programmet sen så är jag igång med det, den regelbundna träningen.
Okej, men det är bra. Det är A och O. Varför tror du att det ser ut som det gör idag med stress och utmattning?
Jag har försökt läsa mycket om det, för att jag kommer i kontakt med de här frågorna i min portfölj som jag är ansvarig för sjukförsäkringen. Mm. Och den grupp av sjukskrivningar som växer är ju stressrelaterade, psykiskt relaterade sjukdomar. Jag har ingen bra svar, och det verkar som att det finns inte liksom en enig forskarkår som har ett entydigt svar på vad som är skälet till detta. Det är rätt så många olika förklaringar som kan finnas till detta. Dels att vi har rätt så många olika delar, intressen i livet som ska förenas. Alltså att vi ska ha karriärsliv, vi ska ha liksom sunda fritidsvanor, vi ska göra mycket, vi ska resa. Alltså förväntningarna har ökat med välståndet.
Ja.
Vi har mer jämställda relationer i jämförelse med 50 år sedan. Det innebär att båda ska göra mer. Eller åtminstone har förväntningar på sig själva.
Ja, precis.
Att kombinera arbete med annat. Och det är ju i grunden väldigt positivt att vi har fått den jämställdheten. Men det är klart att det påverkar också stressen
i relation till arbete för många.
Här har vi inte någon andlig, vi inte, går inte i kyrkan. All tro ligger på oss själva.
Ja, samtidigt ska jag är inte säker på att mer religiösa troende samhällen har mindre stress. Jag har inte heller sett det, om man ska vara ärlig.
Nej, ja, men det har jag sett. Jag tror, eller det är många som med mig som säger att vi tappade ju den kontakten med kyrkan. Kyrkan tar ju inte särskilt stor plats. Jag menar inte att vi ska gå och bli totalt religiösa. Men att tro att man har all makt till är väldigt... Att du kan klara av allt själv. Att inte luta sig på någonting. Det är en, tror jag, ganska stor orsak. Och sen är det teknikens framfart.
Ja, men jag förstår vad du menar. Mm. Det kan jag... Jag har tänkt mycket på det här i samband med att min far blev sjuk.
Mm.
Cancersjuk då, som ledde till hans död. Så när jag fick beskedet, som var min första reaktion, hur fixar jag det här nu?
Ja.
Hur löser jag det här? Alltså, så min initiala liksom, omedvetna tanke var att det här skulle jag lösa. Jag skulle ringa något samtal, jag skulle göra någonting. Och så insåg jag liksom efter någon timme att nej, men gud, det här är så utanför min makt.
Mm.
Jag har inte makt över detta.
Nej.
Och det är klart att vi lever liksom... i ett samhälle där liksom individens makt på grund av välståndsökningar, på grund av tekniska utvecklingen har ökat så mycket så att vi tar större och större vi tror större och större om vår egen individuella förmåga.
Precis.
Vilket naturligtvis på många sätt kan vara en enorm styrka att människan frigörs, men vi möter ju också begränsningar.
Mm.
Alltså våra förmågor möter begränsningar som kan orsaka stress, besvikelse, missnöje.
Verkligen. Ja, precis. Och sen också så, vi har det så bra ekonomiskt, vi behöver inte varandras hjälp på samma sätt. Och då blir vi mer och mer ensamma, och det är ju också en, tror jag.
Ja, men det där är ju, det har jag hört av många, men samtidigt har jag sett mätningar också att svenskar inte är så ensamma i jämförelse med andra.
Nej.
Jag har sett mätningar till exempel på att äldre i Sverige inte alls är så ensamma i relation till andra länder än vad vi tror.
Aha.
Som vi tror. Så att det,
är bra, hoppfullt ändå.
Ja, för samtidigt har vi ju ensamheten som ett problem. Så oavsett hur det ser ut i relation till andra länder så är ensamheten i sig ett problem. Mm. Och jag tycker det är bra att den där frågan börjar också diskuteras mer politiskt. Vi har ju en kollega till mig, Jakob Forssmed, som är kristdemokratisk riksdagsledamot, som lyfter den här frågan.
Mm.
Och som gjort liksom ensamheten till en politisk fråga. Och är vårt ansvar för att skapa ett samhälle där människor är inte så ensamma.
Verkligen.
Det där är bra, tycker jag.
Vi svenskar hejar ju knappt på varandra. Tänker du på det när man är på stan? Och, liksom...
alltså, jag bor ju nästan på landet, så där hejar man på varandra när man möts ute
och
går.
det tror jag är en bra grej. Vi måste börja med det, för att vi går med våra mobiler, liksom, avståndet är för stort.
Det vi skulle behöva göra är att när vi möts i vardagen, när vi väntar på bussen eller tåget eller står i kassakön, att vi pratar med varandra, inte bara hejar utan faktiskt pratar med varandra. Och det är ju en stor skillnad i Sverige jämfört med många andra länder i Europa, att det finns liksom en tröskel till den första sociala kontakten och så.
Men har du med dig det i dig då?
Men det sjuka är att man anpassar sig, så när jag åker utomlands, när jag är i USA till exempel, där folk alla pratar med varandra i sådana situationer, så inser jag ju också att jag är inte så social i den typen av situationer. Sen tar det ett par dagar, så anpassar jag mig och jag trivs jättebra med det. Men här pratar vi ju inte med varandra när vi inte känner varandra i den typen av sociala situationer.
Nej.
Och det tycker jag är tråkigt. Det borde vi jobba för.
Ja, jag jobbar mycket på det. För jag tror att vi behöver ett roligare samhälle. Alltså där vi
möts. Lite oväntade möten. Det är liksom oväntade nya mötena som skapar spänning i livet också, ska man veta.
Jag fattar. Hur... tänker ni kring sjukförsäkringen vid utmattning?
Och det är ju en av de stora frågorna som berörs precis av en utredning som vi fick här för en kort tid sedan.
Mm.
Som handlar om hur vi ska förstärka den ekonomiska tryggheten för sjukskrivna. Och hur vi ska hantera också rehabilitering, inte minst när det gäller rehabilitering av människor som drabbats av utmattning eller liknande psykiska tillstånd.
Vad tänker ni?
Det handlar ju om att förstärka egentligen rehabiliteringsinsatserna. Det handlar om att förstärka samarbetet mellan arbetsgivare och försäkringskassa och sjukvård. Det handlar om förebyggande insatser. Det handlar om att se till att också studenter har den här verkligheten. Så det är inte alltid man har en arbetsgivare, utan det är också många som är i en studerande situation. Mm. Och det är många, många frågor som är relevanta. Men det här är ju en viktig del av sjukförsäkringens utveckling eftersom det är den gruppen som har växt.
Verkligen. Och, ja, och jag tänker, jag undrar då, vad är det för rehabilitering? Alltså, hur tänker ni förstärka? Alltså, menar du då att det kommer finnas mer rehabilitering?
Det här förslaget som jag har fått på vårt bord handlar om hur ser man till att Försäkringskassans samordnande roll av rehabiliteringsinsatserna förstärks de här första 180 dagarna.
Ja.
Och de 180 dagarna är ju kritiska. Det är ju de som i väldigt stor utsträckning avgör liksom vilken framgång man når med rehabilitering, att det sätts in tidiga insatser.
Mm.
Så här har ju då utredaren tittat på att okej, det finns en negativ utveckling här. Att man gör för lite kring rehabiliteringen de här första 180 dagarna. Och föreslagit hur man kan styra detta så att vi får lite mer fokus på rehabiliteringen.
För jag jobbar ju som coach. Jag jobbar som stresscoach. Jag möter ju sådana här människor. Och man skulle kunna förkorta människors behov av att vara hemma om man la till aktiv vila. Idag får många människor bara gå hem med en pillerburk och lägga sig. Och det, om man skulle använda sig lite mer av mental träning direkt och aktiv vila, som man kallar det för då, så skulle kunna förkortas. Jag är helt säker på det. Och det finns flera med mig. Lars-Erik Unestål som är... Han tog mental träning in till Sverige och jobbar mycket med sånt här. Så jag tänker att det vore jättebra om det fanns fler ställen. Jag vet att det finns jättebra stressmottagningar där man... Och de skulle väl helt enkelt behöva vara fler. Jag antar att...
Jag håller med.
Mm.
Du vet, när man kommer till ett nytt land så ser man ju fenomen som kanske de som har bott här länge inte ser. Och en sak som jag... la märke till väldigt tidigt när jag var ny i Sverige, det var ju att svenskar hade en särskild relation till naturen. Att om det är så att i andra länder så spelar religionen en väldigt stor roll,
ja,
så spelar det naturen en väldigt stor roll i det svenska livet. Att man var ute i skogen, att man hade ett aktivt friluftsliv, och många deltog i det här aktiva friluftslivet. Det tycker jag, jag har inte statistik på det, men min känsla var att relationen till naturen har försvagats. Alltså att det är färre som utnyttjar friluftsliv, som är aktiva i friluftslivet. Och det tror jag kan få rätt så allvarliga effekter, som jag tror att naturen har en ganska avgörande roll i svensk kultur.
Verkligen, där tradition. Är ju en religion i sig.
Det är en religion i sig. Ja. Det kanske, det är inte fel att säga det. För att där sticker Norden ut, tror jag. Speciellt Sverige och Norge, som har liksom en väldigt lång tradition av ett aktivt friluftsliv, sticker ut, va? Och jag tycker att det har blivit mer och mer klassuppdelat. Att det är... Det har blivit också en klassfråga hur aktiv man är i friluftslivet. Och
verkligen.
Det där är farligt.
Jag tänker verkligen man borde liksom möta någon som är nyanländ, som kanske inte har råd att åka upp till fjällen. Eller på något sätt, alla skulle kunna bidra till det.
Ja, och det behöver inte vara fjällen. Det kan ju vara alltså våra friluftsområden i våra närområden. Alla kommuner har ju bra, fina friluftsområden. Det gäller ju bara att se till att vi kommer ut och att vi är ute i naturen. Och vi vet ju, finns ju hur tydlig forskning som helst, att kontakten med skogen, med naturen, har en rehabiliterande effekt.
Verkligen.
Alltså.
Men det är ju ganska många, jag skrev på min, att jag skulle hit, och då får jag ganska mycket så här meddelande om att de som är utmattade, alltså folk har ju en jobbig kontakt med Försäkringskassan. Alltså jag tycker att det är helt fantastiskt i det här landet att vi har Försäkringskassan, att man kan bli sjuk, och speciellt om man har en svår psykisk sjukdom så får man bra hjälp ofta av Försäkringskassan. Men de som är där i gränslandet då, friska, halv, alltså de har mattat ut sig. Vad jag förstår så är det en stor stress med kontakten med Försäkringskassan, och de känner inte att de får den hjälp de behöver. Och då var det någon just där som undrar, hur ska man lösa det? Upplever du det så?
Nu, alltså först kan man säga så här att våra medarbetare i staten, och inte minst de som arbetar i Försäkringskassan, gör väldigt ofta fantastiska insatser.
Mm.
Så om man är missnöjd med sjukförsäkringen, det är ju inte dem man ska varga på, utan Nej. Det de gör, de tillämpar ju lagen. Så har man kritik mot sjukförsäkringen, och det finns befogad kritik mot delar av sjukförsäkringen, då ska man rikta den kritiken till oss politiker som är ansvariga. Alltså jag som är minister, riksdagen som fattar besluten om våra lagar. Och vi är ju
inne i en process att förändra sjukförsäkringen. Som sagt, vi har precis fått ett förslag på vårt bord som handlar om att förändra framförallt den här prövningen som görs dag 180, rätten till sjukpenning. Men jag vill verkligen liksom uttrycka mitt stöd för alla som jobbar i staten och i Försäkringskassan. De tillämpar lagarna.
Ja, verkligen. Det gör de. Men då ska det ju bli otroligt spännande att se hur det kommer förändras. Tänker ni någonting? Ja, alltså det här förebyggande vården innan man... vad tänker ni kring det då?
Det där är en jättefråga, inte minst för min kollega Lena Hallengren, socialministern som jobbar med sjukvårdsfrågor, hur vi ska för det första se till att sjukvården kommer närmare människor i form av att vi stärker primärvården, alltså vårdcentralernas roll. Men sen också ta nästa steg och fokusera på förebyggande sjukvård och förebyggande hälsovård. Va? Och det där är ju ett område där vi kan göra mycket. Jag håller på att titta nu på företagshälsovården. Hur funkar det? I viss mån har företagshälsovården försvagats. Alltså det är färre som erbjuds företagshälsovård. Vad får det för effekter? Vad kan vi göra för att ta några steg för att förstärka förebyggande insatserna på arbetsplatser? Och det där är ju det är stora frågor.
Det tror jag verkligen. Jag ser jättestor förändring på människor. Jag jobbar ju med det dagligen fast folk kommer till mig privat då, istället för på sitt jobb.
Ja, just det.
Och det är mycket man kan göra. Det är ju jättemycket, jättemycket. Att hitta hindrare och vilka kostnader det blir. Alltså både själsliga kostnader men och pengar för samhället.
Så är det verkligen.
Ja. Tack snälla för att vi fick komma hit. Det var jättekul.
Tack för att ni kom hit.
Ja. Tack snälla Ardalan för att du kom till podden. Tack alla ni som lyssnar. Gå in och skriv en recension på iTunes. Alltså man går in i podcaster och så klickar man på ikonen där man ser prestationspodden. Och så ser man alla avsnitt och då scrollar du ner. Och längst ner där så står det skriv en recension. Det skulle betyda hela världen för prestationspodden om du går in och skriver en recension om vad du tycker. För då kommer det bidra till att folk hittar mig och vilket gör att jag kan hålla på med det här längre och hjälpa fler. För det är ju det som är målet. Tack Johanna Merske för att du hjälper mig. Jag hade inte orkat förra veckan utan dig. Tack André för att du klipper. Ha det bra. Hej hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.